internet, and they were also for YouTube. Så var bedjande och tänk på det av också praktiska skäl. Allt hörs, syns och så vidare. Så att vi ska börja med att be och sedan ska vi gå till Matteus evangeliets 10:e kapitel och läsa några verser där. Och vi ska också gå till Romarbrevets 1:a kapitel och läsa ett par verser där. Så Romarbrevet 1 respektive Matteus 10 är de två skriftställen som vi ska gå till idag. Så här vi ber denna söndag morgon att du välsignar oss. Här vi ber att du talar till våra hjärtan. Tack Jesus för vittnesbörd. Tack Jesus för din trofasthet. Tack Jesus att du talar till våra hjärtan. Underbart. Vi ber just nu Herre att du skulle öppna skriften för oss Herre. Vi är så tacksamma Jesus att du har gett oss en ny dag. Att lära känna dig, men också att göra dig känd för den här världen. Herre, vi vill vara själavinnare. Vi vill vara proklamerare av sanningen, av evangelium. Herre, om vi inte är det, så vill vi verkligen be till dig att du gör oss till sådana. Och Herre, vi ber att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och välsigna din tjänare som förkunnade i ditt namn. Amen. Matteus 10 och verserna 34 och framåt. Och jag tänkte stanna vid 36. Men faktum är att vi kanske går lite längre och läser ända fram till 39. Tror inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Har vi rätt bibel här? Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor. Det är kanske inte så konstigt. Och en man från sina egna till en man får sina egna till fiende. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot mig och den som tar emot den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Fick ni med vers 40 också. Och ni känner till de här verserna. Det är många människor som har häktat upp sig på de här verserna. Det är många som helt enkelt har bara sagt att om det är det här som Bibeln säger, då vill jag inte ens ha någonting med den att göra med den kristna tron och så vidare. Men som alltid så är det så att vi tittar på en text, vi går in lite djupare i den. Och vi finner att betydelsen av den är kanske inte vad vi först tänker oss att den är. Vi ska också läsa från Romarbrevets 1:a kapitel. Romarbrevet 1 och verserna 16 respektive 17. Och det är säkert också välkända verser för många av er. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evigheten av tro. Uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som du står skrivet. Den rättfärdighet ska leva av tro. Jag börjar skratta nu därför att Andreas var här förut. Precis. Och så säger han hej liksom. Sen jag tittar, just det, bara så här, liksom en dimma där. Men jag kände igen honom på rösten liksom, vem är det att det är? Jag kunde inte se liksom. För det är så konstigt att jag läser fel. Och då säger jag, varför går du inte till optiken? Jag ska göra det. Men tänk på också att jag är från Småland. Och då är jag snål. Igår så var vi på vad heter det? Fjärilshuset i Hagaparken. Och jag vägrade att ge 135 kronor för att gå in och titta på några fjärilar. Och folk erbjöd sig att betala för mig. Och liksom, de ville skramla till biljetten in där. Och liksom, de hade alla möjliga förslag. Och jag sa, liksom, ni kan inte övertala mig. Jag tänker inte ta emot några pengar. Jag är för stolt för det. Och det handlar inte om att jag inte har pengarna. Utan det handlar om att jag är för Småland. Jag vill inte spendera pengar på det som inte jag tycker är viktigt. Så jag satt en parkbänk utanför och solade. Medan de andra tittade på fjärilarna. Men idag tänkte jag tala över ämnet enhet i mörkret. Eller ljus genom... Eller förlåt mig, enhet i mörkret eller splittring genom sanningens svärd, så skulle det vara. Enhet i mörkret eller splittring genom sanningens svärd. Det är tre saker som jag ska tala om idag. Och om ni kommer ihåg ordet bio, ni har säkert varit på bio någon gång. B-I-O. B står för betydelse, det är alltså evangeliets betydelse. I står för innehåll, det är alltså evangeliets innehåll. Och O står för omvandling, alltså evangeliets omvandling. Så kommer ni ihåg budskapet idag, bio. Vi ska börja med att titta på evangeliets betydelse. Vi lever i en postmodernistisk värld. Och många människor har ingen aning om vad det postmodern betyder. Man läser om det i tidningarna, men man vet kanske inte vad det betyder. Men det betyder att allting är relativt, säger man. Det betyder att om du tror på någonting så är det rätt för dig. Om jag tror på någonting annat så är det rätt för mig. Och allting är relativt. Och jag skulle vilja påstå att den här så kallade relativismen, den räcker inte speciellt långt. Jag menar, vem ligger på ett operationsbord och säger till läkaren att det spelar ingen roll vilket organ du tar ut eller vilket blodkärl du skär av. Det spelar ingen roll. Allting är relativt. Jag tror inte att någon går fram och knackar piloten på axeln och säger att du, alla de där hundratals knapparna där framme, liksom, det spelar ingen roll vilken du trycker på för att allting är relativt. Eller ingen går till ingenjören och säger att ja, det spelar väl ingen roll hur du räknar ut den här hållfastheten på den här bron liksom. Det har absolut ingen betydelse. Jag menar, vi är inte så postmodernistiska. Vi är inte så relativistiska egentligen. Vi vet att saker är på ett speciellt sätt. Men när det gäller vår tro, när det gäller evigheten, när det gäller sådana saker, då är det väldigt populärt att säga att allting är relativt. Men evangelium är av största betydelse. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att om vi inte tror evangelium i vår livstid, då är vi evigt förlorade. Bibeln talar hur tydligt och klart som helst om ett helvete. Bibeln talar om att en människa kan gå förlorad. Det är en absolut sanning. Och Gud har gjort det på det sättet att vi får ett liv att leva. Under den perioden, under den tiden, så måste vi fatta ett beslut. Tror vi eller tror vi inte? Och jag vet att det är hårda bud, men det är faktiskt det som Bibeln säger. Och i all evighet, baserat på detta beslut, kommer en människa att vara bekräftad, antingen som en syndare, eller som en rättfärdig person. Vi blir bekräftade i det ögonblick vi tror inför Gud, inför hans heliga domstol, att jag är en rättfärdig person. Den rättfärdigheten kan aldrig förändras, den kan aldrig förloras. Vi är bekräftade. Och därför är detta ett budskap som är oerhört viktigt. Människan är skapad till Guds avbild. Det betyder att vi kan, eller vi är som Gud i den bemärkelsen att vi kan fatta beslut. Vi är inte bara djur, vi har inte bara instinkter, vi kan tänka och Gud har gett oss en möjlighet att gensvara till evangelium. Och detta kommer att avgöra om jag kommer att leva i gemenskap med Gud i all evighet, eller om jag kommer att leva i separation från honom. Tror vi detta? Det är en fråga. Har vi en börda för det här? Är det en realitet för oss? Ser vi att vi har ett ansvar i detta? Ja, jag utgår ifrån att vi gör det. Men när jag tittar på mig själv ibland så är jag inte speciellt bekymrad över det, tyvärr. Vi blir ganska kritiska ibland. En person kom till D.L. Moody som var en känd evangelist, pastor i Chicago för ungefär 100 år sedan. Och de sa till honom så här: jag gillar inte din metod. Och då sa han så här: den är i alla fall bättre än din icke-existerande metod. Alltså vad han menade med det är att du kanske inte gillar det sättet jag presenterar evangelium eller det sätt jag predikar, men det är i alla fall bättre än att inte göra det alls. Och jag tycker också att det är så vi ska tänka. Vi har så mycket synpunkter liksom att den säger fel och man gör sig så. Men man gör det. Det är så lätt att vara tyst och att vara neutral. Och jag sa tidigare här att vi kan ha enhet i mörkret om vi inte står upp för sanningen. Och Jesus sa själv att jag har kommit inte för att skapa fred, utan för att skapa en splittring. Och det låter ju hemskt liksom. Skulle Jesus inte vara för enhet? Jo, det finns en enhet som man är för, men den enheten kan aldrig bli till om inte människan underordnar sig Guds frälsningsplan och tror på honom. Och därför så betyder det att vissa tror och vissa tror inte. Och det blir en schism. Det blir en splittring där. Förra gången så nämnde jag en man som heter John Wickham. Och jag ska prata lite grann om honom idag igen. Jag lyssnar ibland på honom. Han är över 90 år gammal och hans röst börjar bli svag. Men han är knivskarp i sinnet. Han är extremt utbildad men talar väldigt enkelt. Och han berättade en gång om att 1930 så kom det en man till Princeton universitetet. Han hade varit missionär i Filippinerna och hans hälsa hade blivit väldigt dålig. Han var tvungen att återvända hem till USA och vila upp sig och få vård och så vidare. Och han hade själv studerat vid Princeton universitetet som för övrigt är ett av världens mest kända universitet. Och han gick till de ledande personerna på universitetet och sa att jag skulle vilja få ett rum här som jag kan använda för att ha ett bibelstudie. Och de sa, ja men okej, det kan du väl få då. Så de hade någonting som hette Mary Dodge Hall. Och han fick tillgång till det här. Och under 50 år så hade han ett bibelstudie i Mary Dodge Hall. Ända tills han Herren tog hem honom. Och dit kom John Wickham en gång 1942. Någon knackade på hans dörr och sa att du måste komma med och lyssna på ett bibelstudie. Och han sa, jag har inte tid, jag har inte lust, nej tack. Och den här personen kom tillbaks och han sa nej tack igen. Och då sa han att, ja, jag ska be för dig. Och han bad. Och på något sätt till slut så kunde han inte säga nej. Alltså jag måste bli av med den här killen så jag får väl bara gå med en gång. Så han gick dit, han hörde evangelium och han blev frälst. Och det var intressant för han sa så här att när han gick ut ur det här rummet och han kom ut ur det här från universitetet så såg jag världen med nya ögon. Därför att nu såg jag helt plötsligt en värld som hade blivit skapad. Inte en värld som hade blivit till av genom en olycka eller en slump eller en tillfällighet. Jag såg världen med nya ögon. Och han kom från en ateistisk familj. Han kom från en familj som hade satsat allt på honom, för han var enda barnet. Och de ville att han skulle bli något stort. Och de hade fått in honom på Princeton universitetet. Så förväntningarna var skyhöga på att han skulle göra någonting. Och nu kom han ut med en helt ny tro, med Jesus i sitt hjärta. Och han hade varit en stenhård evolutionist. Nu blev han en av dem som vi kallar för fadern för den moderna kreationiströrelsen. Och han kom ut med helt nya ögon. Och det som han sa, det var, han var frestad att inte säga någonting till sin familj. Därför att då visste han att det skulle få bli liksom enhet i mörkret. Men han sa, jag kan inte dölja detta nya liv inom mig. Så han berättade för sin familj. Och de blev naturligtvis väldigt besvikna. Men han sa, jag kan inte. Och han ändrade om sin karriär. Han, istället för att gå vidare med den utbildning som han skulle, så sadlade han om, skrev sin doktorsavhandling på ämnet floden i första Mosebok, som för övrigt finns, den kom ut 1961 i Genesis flood. Det var så intressant, för han sa att det som hände i mitt liv, det var att jag blev undervisningsbar. Är inte den härlig? Att vara undervisningsbar. Är vi undervisningsbara? Liksom vi har våra idéer, våra tankar, våra koncept, liksom så här är det. Vi tror att vi vet allting. Men han sa att jag blev undervisningsbar. Och trots att han hade en utbildning från Princeton universitetet, så började han att lyssna hela tiden på vad han kunde lära sig om Gud. Och jag tänkte mycket på det här att vi kan ha enhet i mörkret. Vi kan vara tysta, vi kan kompromissa. Men vart leder detta i långa loppet? Och det han berättade sen, det var att hans far faktiskt på sin dödsbädd proklamerade det bekände en tro på Jesus Kristus, så att han kom faktiskt till tro så småningom. Och han sa, jag tror inte att det hade skett om jag inte hade tagit ställning. Och jag använde den här illustrationen tidigare, men jag gör det en gång till därför att den är så talande. Pastor Gary Greenwald var i Malmö för ett antal år sedan och höll en konferens med oss. Och han berättade om hur han kom till tro som en ung människa. Och han var så entusiastisk över att vinna sina kompisar. Och det han tänkte, det var att jag måste liksom gå till dem. Jag måste vara med dem. Liksom leva deras liv. Därför att då kommer jag att vinna dem. Men Helige Ande sa, nej, det är inte så du vinner dem. Du vinner dem om du lever ditt liv. Du kommer hit bort. Och de ser att det finns en skillnad mellan ditt liv och deras liv. Det är den skillnaden som kommer att tilltala dem. Och han sa, nej, men det stämmer ju inte liksom. Jag måste vara med dem. Liksom, han drogs över åt det här hållet. Men anden manade honom hela tiden att leva ett separerat liv. Att stå upp för de nya övertygelser som han hade i sitt liv. Och det intressanta han sa var att han valde att göra det som anden sa. Och han valde på den här sidan. Och han sa, efter en tid så såg han hur några stycken av hans gamla vänner började att titta bort mot honom. Och de kom över några stycken och kom till tro. Och han sa, hade han inte gjort det, förmodligen ingen av dem hade kommit dit. Och han hade fastnat bland dem i deras livstid. Därför att vi blir så som de vi umgås med. Så det är väldigt intressant att se hur viktigt det är att ta ställning. Vi är så frestade att ha enhet i mörkret. Vi är så rädda för det här svärdet som delar allting. Men Jesus säger väldigt tydligt att evangeliet är kraften. Det är det som har betydelse. Det är det handlar om, att människor ska fatta ett beslut. Och vad är det man ska fatta ett beslut om? Om kyrkan blir så världstillvänd att det inte finns någon skillnad, vad är då evangeliet egentligen? Man ser det inte. I Psaltaren 113 och vers 6 så står det så här, att Gud är så upphöjd att han måste ödmjuka sig själv för att kunna hitta universum. Det står inte så i Svenska folkbibeln. Jag översätter det från den ska kallas New King James. Och det är intressant att, men innebörden är densamma. Men det är ganska häftigt att så stor är Gud att han måste ödmjuka sig själv för att hitta sitt eget universum. Det är helt fantastiskt. Och mitt i detta universum så finns människan. Där finns du, där finns jag, där finns vi alla. Och det är en sak som är viktig. Inte att få en fin utbildning, inte att ha en bra relation, inte att få en familj etc, etc. Allt detta finns med. Men det viktigaste beslutet en människa kan fatta är om jag ska tro evangelium om Jesus Kristus, vem Jesus var, vad han gjorde på korset och så vidare, eller inte. Det är evangeliets betydelse. Så det var B, sen kommer vi till E, det är nämligen evangeliets innehåll. Vad är det egentligen evangelium innehåller? Vad är det egentligen som vi ska berätta för människor? Vad är det människor ska tro på? Vad är det de måste förstå för att bli frälsta? Det finns en massa olika idéer om detta. Många tror att det handlar om en livsstil som vi berättar för någon som de ska börja följa. Och när de har börjat följa den tillräckligt bra, då är de kristna. Men ingenting kan vara mera fel. I första Korinthierbrevets 15 kapitel och verserna 3 och 4 så står det så här: jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Så vad är det som är viktigt? Jag måste förstå att jag är en syndare. Jag måste förstå att jag är i behov av en frälsare. Att Jesus Kristus var den frälsaren, Gud som kom ner till denna jord för att dö, och han dog också. Och han blev begravd och han uppstod från de döda. Om jag tror på detta personligen i mitt liv, då blir jag frälst. Jag har ingenting att göra med ett förändrat liv, även då detta förhoppningsvis, ska jag tillägga, är resultatet. Om allting har blivit nytt, om allting har förändrats, som Dr. Wickham sa när han gick ut från Mary Dodge Hall den här dagen, när han hade tagit emot Jesus i sitt hjärta, när Dr. Fullerton hade varit där och berättat. Han sa, jag såg världen med nya ögon. Och det borde vara så, därför att vi är nya skapelser, vi har fått ett nytt hjärta, vi har fått en ny potential. Men falla människor har ingen potential mer än att förkovra sig i sin synd. Men den nya människan har en potential att lära känna Gud. Och någon säger så här, men måste det liksom bära frukt? Nej, frukten i sig är ingenting som garanterar mig en plats hos Gud. Men nog är det så att Bibeln säger att det är det som Gud förväntar sig av oss. Puritanerna, en grupp som fanns i England och senare flyttade ut till andra delar av världen, de betonade betydelsen av att leva rätt mycket, mycket starkt. Och det resulterade i att när de ofta var, eller när de var på dödsbädden, så hade de ångest därför att de visste inte om de hade levt tillräckligt rätt. Om de hade burit tillräckligt mycket frukt. Hur ska jag veta det? Är det möjligt för oss att ha en trygghet i vår frälsning? Absolut. Men det betyder inte att säga att inte Gud vill att vi bär frukt. Han vill ha en relation med oss. Och i den relationen så bär vi frukt. Vad är det då jag måste berätta för människor? Vad är det då människor måste tro för att bli frälsta? På ett sätt, vi behöver inte bekymra oss så jättemycket om det. Därför att den heliga andes verk i Johannes 16, verserna 8 och 9, så står det att han övertygar om synd, rättfärdighet och dom. Han gör verket. Ibland är en människa redo, vi behöver inte säga mycket förrän det räcker. De drar det ur oss. De ställer frågor, liksom när en människa är redo och mogen för att ta emot evangelium. Men jag tänkte på hur vi var i Bulgarien, några stycken av oss, så jag fann den platsen väldigt öppen personligen. Jag fick tillfälle att be med inte mindre än 6 personer under de här dagarna. Och jag vet att många röster snabbt blir kritiska. Så här, hur vet du att de här 6 personerna blir frälsta? Blir de frälsta genom att du bad en bön med dem? Blir man frälst av att någon räcker upp handen, eller att man går fram till altaret, eller att man fyller i någon liten kort som man lägger i kollekten och så vidare? Är det det? Alla här vet att det inte är de sakerna som frälser det. Det är hjärtats tro. Men det är inget fel med att mana en människa att utåt göra en bekännelse. Och det är det som vi gör. Vi vet att våra böner inte frälser människor i den bemärkelsen. Och någon säger, men tänk om de inte blev frälsta. Ja, men vad är alternativet? Att jag inte hade pratat med dem alls? Att jag inte hade vittnat för dem alls? Eller att jag inte hade bett med dem alls? Om det är alternativet, jag vet inte. De sa till DNB, jag gillar inte dina metoder. Han sa, jag gillar inte dina icke-metoder. Han menar att de är bättre. Det är bättre att göra någonting. Om en av de 6 blir frälsta, så är det bättre än att ingen blir. Och vi behöver inte ställa oss de frågorna på ett sätt. Allt vi gör är att vi går ut med evangelium i lydnad. Och frälsningen kan inte förtjänas. Jag berättade faktiskt det här i Bulgarien när vi hade ett möte. Hur jag växte upp och trodde att för att komma till Gud, för att bli frälst, så måste jag göra en massa saker. Så jag började liksom min, ska vi säga, andliga karriär. Jag tänkte liksom, jag gjorde goda ting så här och liksom, känns bra liksom, nu har jag gjort någonting bra här. Nu är jag lite närmare Gud. Så det är bara att fortsätta på de här stegen så här liksom, och förhoppningsvis så en dag så kommer Gud att ta emot mig. Men jag visste att för varje gång jag gjorde någonting gott, så tänkte jag någon ond tanke och så vidare, som neutraliserade allting. Så det var ett ganska hopplöst fall. Sen kom någon och berättade för mig att nej, stopp och belägg, det är inte alls så. Det är inte så att man måste förtjäna sin frälsning. Den har nåd. Jaha, så allt du behöver göra är att bara be att Jesus kommer in i ditt liv, så förlåter de dig all din synd, och sen, ja, jaha, du menar alltså det är inga gärningar, ingenting som jag måste göra? Nej, det är bara att göra. Okej, men då gör jag det, för jag vill bli frälst, jag vill vara med Gud. Så jag ber bönen. Och så liksom, wow, fantastiskt. Frälst av nåd. Och så säger man, vänta lite grann. Och går du omkring och är glad över det? Jag är frälst, jag har ju sagt att allt jag behöver göra är att tro på Jesus, och du är frälst. Ja. Men då? Men har du fortsatt att leva ett rättfärdigt liv? Ja, det vet jag inte precis. Men om vi inte gör det, då förlorar vi din frälsning. Jaha, men så då menar du att då ska jag inte vara så glad på förrän jag verkligen är hemma hos Gud. Nej, precis. Det är allvarliga saker det här. Det är inte bara att gå omkring och vara glad och tro att man har, men jag skulle ju be dem och jag nåd och så vidare. Ja, du får den av nåd, men nu är det upp till dig att behålla den. Okej. Okay. Så då var jag bekymrad över det jättelänge. Vad hände sen? Jo, så träffade jag människor som sa, men vet du vad? Det här snacket om att man kan förlora sin frälsning, det är inte rätt. Det är inte bibliskt. Titta här. Liksom, Bibeln säger att om man en gång har blivit frälst så är man alltid frälst. Men det låter ju fantastiskt bra. Är det verkligen sant? Ja, det är sant. Liksom, det är liksom en gång frälst. Härligt. Så nu har jag ju verkligen en anledning till att vara glad och lycklig. Så här. Ja. Och sen då. Men vänta nu, vad är du så glad och lycklig över? Ja, det är för att jag har blivit frälst, det är av nåd. Och sen fått reda på att den kan inte förloras. Ja, men vänta lite grann. Det kan du inte veta ännu. Nej. Vadå? Nej, men det betyder ju att om du inte bär frukt i ditt liv, då var du ju aldrig frälst från början. Så jag menar, hade du varit frälst från början, då hade du burit frukt och då är du Guds barn för evigt. Men finns det inga synliga bevis på det, då kan du inte vara säker. Så vi ser att gärningarna fanns där för att förtjäna frälsningen. Gärningarna fanns där för att inte förlora frälsningen. Gärningarna fanns där för att förevisa frukt i mitt liv. Så det finns alltid någon form av gärningar involverat. Och vad ska man säga om det här? Evangeliets innehåll. Paulus skrev, jag meddelar er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Så nu ser vi att det här är det viktigaste. Det här var vad Paulus själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder, inklusive hans egna, enligt skriften. Och sedan så blev han begravd. Och sen uppstod han igen på den tredje dagen enligt skrifterna. Det hade Paulus trott på. Det betraktade han som det allra viktigaste. Och det var vad han baserade sin frälsning på. Är det inte också vårt budskap som vi går ut med? Att du kan tro på detta och du kan få evigt liv. Så det är evangeliets innehåll. Det handlar inte om att förbättra sitt liv, förändra sitt liv, sitt uppförande eller något sådant. Därför att vi kan inte det i vår egen kraft. Utan det är någonting som kommer efteråt när Gud har tagit sin boning i oss. Och om vi fortsätter att leva enligt våra egna vägar, då kallar Bibeln oss för kötsliga. Och det är möjligt att vara kötslig som kristen. Men det här är evangeliets innehåll. Sen det tredje och sista, vi hade B som i betydelse och vi hade I som i innehåll. Nu har vi också O som i omvandling. Evangeliets omvandling. Det betyder inte att vi omvandlar evangelium till vara något annat än det är. Utan det betyder alltså att evangeliet har kraft att förvandla. Tror vi det? Jag hoppas så. Idag lever vi i en värld, kristen värld säger jag då i det här fallet, tecken och under hysteri. Människor flockas till att höra förkunnare som påstås kunna göra tecken och under och så vidare. Alla söker efter Guds kraft. Men vad var det Paulus skrev i Romarbrevets första kapitel, 16 och 17 verserna? Jo, han säger att kraften finns i evangeliets budskap. Det är evangelium som ger oss kraften. Och för snart 500 år sedan Den 31 oktober 1517 så spikade Luther upp sina 95 teser på dörren i Wittenberg i Tyskland. Och det var upprinnelsen till reformationen. Och han ville diskutera de här frågorna. Han ville reformera kyrkan och den tro som fanns då. Men istället så spred det sig som en löpeld över Europa och egentligen hela världen. Bibeln översattes till massa olika språk inom loppet av några få år och så vidare. Ganska intressant. Ganska intressant. Vad var det som hände egentligen den här dagen? Jo, därför att han börjar att predika evangelium i all sin enkelhet, och i den enkelheten så finns kraften. Han hade ingen aning om att denna handling som han gjorde, detta ifrågasättande av den korrupta kyrkan, skulle leda till en sådan explosion som skulle nå ut över hela världen. Intressant. I första Mosebok kapitel 10 så talas det om nationerna, de första nationerna. I första Mosebok 11 så talas det om Babels torn. Ni vet det svenska ordet babbla. När man pratar liksom, det är inte ens intressant, det kommer av det här Babels torn, att språkförbistringen, att människorna började tala olika språk därför att de ville i ett försök att göra uppror mot Gud bygga ett torn som skulle nå ända upp i himlen. Gud förbistrade språken så att man talade olika språk, och Gud gjorde detta därför att att mänskligheten skulle bli delad. Därför att om vi skulle vara förenade i vår uppror mot Gud så skulle vi förgöra oss själva så oerhört fort. Så därför så lät Gud språken bli olika. I Apostlagärningarna 17 så talar Paulus till på en plats i Aten. Och han talade många olika nationer samlade. Och han säger att Gud har låtit alla nationerna gå sin egen väg, och så säger han att han är ändå inte långt borta från någon. Det står att man kan treva sig fram till honom. Alla vet att det finns en Gud, den allmänna uppenbarelsen. Och i Romarbrevet 10:8 står det att ordet är dig nära. Ordet är dig nära. Det är intressant. Gud är inte långt borta. Vi tror att människor är så långt bort från frälsningen. Man är inte alls långt bort från frälsningen. Människan är väldigt nära Gud. Gud har förberett allting. Det är som att gå förbi en restaurang och man ser att det finns ett fantastiskt smörgåsbord uppdukat där inne. Och man ser det och någon kommer ut i dörren och säger bara: kom in och ta för dig. Nej, jag gör det inte. Men det är inte långt borta. Jag ser det, jag förstår det. Liksom, Gud har uppenbarat sin storhet i skapelsen. Och människan vet det. Lyssna, när ni har diskussioner med människor, att det är inte det att de inte vet att det finns en Gud. Det handlar bara om att man inte vill tro. Ska inte fördjupa oss mycket där. Men det är intressant att på pinsdagen, som vi läser om i Apostlagärningarna 2, så gav Gud tungotal. Och det var en rad olika människor samlade, och de talade olika språk. De räknar upp, jag vet inte hur många språk det är som räknas upp där, som de hörde. Ah, han talar mitt språk, han talar mitt språk. Outbildade fiskare kunde helt plötsligt, och andra människor kunde tala olika språk som de egentligen aldrig hade lärt sig. Fullkomligt flytande. Och det står att de förkunnade detta härliga budskap på deras egna språk. Och det är väldigt intressant därför att om vi läser första Korinthierbrevet 14 så ser vi att där står det att tungotalet var som en dom för Israel. Varför var det en dom? Jo, när man hör ett främmande språk utanför sitt eget hus, då betyder det att jag har blivit invaderad. Det betyder att liksom en dom har fallit. När de var borta i Babylon. Så för judarna att höra de här främmande språken, det var som en dom. Därför att Gud hade gett dem mandatet att gå ut med evangelium i världen. Men de gjorde det inte. De behöll sin Gud för sig själva. För han var inte deras Gud alena. Han var alla folks Gud. Och de var satta att vara ett ljus för hedningarna i Jesaja 42:6. Nu går den uppgiften från Israel som nation till församlingen. Det vill säga oss. En nation som utgörs av många nationer. Alltså jag har gett det här mandatet nu till församlingen. Så egentligen så var tungotalet som en dom för Israel. Samtidigt som de gav ett hopp till hedna folken. Varför? Jo, därför att folken hade varit splittrade i olika folkgrupper och språk och isolerade. Helt plötsligt så talades alla de här språken så att evangelium gick ut och förenade människorna igen. Det är ganska häftigt. Och alla folk fick höra det glada budskapet. Nu översätter vi Bibeln. Vi studerar språk, vi jobbar med tolkar och så vidare. Men då gav han riktiga språk som folk talade så att budskapet kunde gå fram till olika människor. Gud har alltid velat nå människor med evangeliet. Det är Guds hjärteslag. Om vi har tappat det, om vi har glömt det, så är det dags att be Gud att förnya den önskan igen. Därför att det är ingen annan anledning som vi är här än att nå ut med det glada budskapet om evangeliet. Och även i framtiden så predikar Gud evangelium. Även när församlingen är borta. Hur? Han reser upp två vittnen i Jerusalem. Och deras förkunnelse leder till att 144 000 människor blir frälsta. Och de blir förseglade med ett sigill. Och under de medelmödans tid så går de över hela världen och predikar evangelium. Gud vill att budskapet ska nå alla människor. Vi tror på vishet. Vi tror på återhållsamhet. Och vi tror på diplomati, om man uttrycker det så. Men vi tror också att Jesus har kommit för att föra in ett svärd. Inte ett bokstavligt svärd. Han sa till Petrus att stoppa tillbaka svärdet. Liksom han sa, mitt rike är inte av denna världen. Du behöver inte försvara mig. Du behövs inte. Jag kan kalla på legioner av änglar om så skulle behövas. Jag har kommit för att göra det min fader har sänt mig att göra. Att dö på korset. Oroa dig inte för resten. Han sa det. Men jag har kommit för att ge ett svärd. Vi vill så gärna ha enhet i mörkret. Skönt. Som Dr. Wickham sa, jag hade inte behövt säga någonting till mina föräldrar. Jag hade inte behövt säga någonting till familjen. Vi behöver inte säga någonting till någon. Därför att då har vi enhet där i mörkret. Jag bara liksom fjantar med. Men när jag står upp för det, då händer någonting. Det kommer in ett svärd. Folk delar på oss. Det sker på en gång. Börja vittna på en arbetsplats för att se vad som händer. Folk börjar liksom att dra sig åt olika håll och harkla sig och så här. Man kanske, men det är någonting som händer. Därför att ljuset kommer in i mörkret och det för med sig en splittring. Men det är just detta som gör att människor kan komma till tro. Om vi har enhet i mörkret, ingen hör evangelium. Ingen förstår evangelium. Ingen är intresserad av evangelium. Men när vi står upp för hans budskap, eller Bibelns budskap, då vet vi, då förstår vi att det finns en frälsning. Och människor kan tro på det. Så, bio hade vi idag. Evangeliets betydelse. Det är den absolut viktigaste frågan som en människa måste ta ställning till. Finns det ett evigt liv? Ja. Därför måste människor tro på evangeliet. Utan den tro så finns det inte en annan tro, en alternativ tro eller ingen tro. Då finns det bara förtappelse. Evangeliets innehåll, enklast tänkbara, den helige ande uppenbara för människor, men vi förkunnar att han dog enligt skrifterna för våra synder. Han blev begravd och han uppstod igen. Vi firar snart påsken några veckor, och vad är det påsken talar om? Hans död, begravning och uppståndelse. Den tomma graven. Därför att man säger, måste jag tro på uppståndelse? Ja, jag tror ju knappast inte på en död frälsare. Så jag tror på Jesus liksom, han dog för 2000 år sedan. Nej, en frälsare måste vara levande. Jag måste tro på den tomma graven. Och det gör jag också, eller det gör vi också. Och sedan evangeliets omvandling, oet där i bio. Evangelium förvandlar allt. Förvandlar en hel värld. Därför att en person sa att jag ska inte ha enhet i mörkret. Jag ska låta sanningen komma in. Jag ska stå upp för det som jag tror att skriften säger. Och det utlöste reformationen som förändrade och förvandlade en hel värld. Så med de tankarna framförda så kan vi avsluta i bön. Och Herre, vi säger att vi tackar dig just nu, Jesus, för att du har gett oss ett budskap som är så enkelt, det är så tydligt, det är så kraftfullt att vi kan inte ens förstå och tänka oss att det är förkunnelsen av det här som verkligen förändrar människors liv. Så vi tänker istället att det måste vara någonting annat, någonting mer, och vi söker någonting. Vi söker kraft och tecken och under, men vi missar den här poängen. Det här är det viktigaste beslutet en människa kan fatta. Om du lyssnar på det här budskapet, kanske tittar på det på YouTube, fatta det här beslutet idag. Hur fattar jag beslutet? Genom att säga i ditt hjärta, jag tror att du dog för mig enligt skrifterna. Du tog min synd på dig. Jag tror att du blev begravd, men att graven inte kunde behålla dig, utan att du uppstod igen från de döda på tredje dagen, precis som skriften har sagt. Om du tror att du är en syndare, behöver en personlig frälsare. Om du sätter din tro till detta enkla budskap och säger Bibeln att du får evigt liv som en gåva. Det är ingenting annat som behövs, göras, sägas, produceras. Om du tror på detta budskap, hör av dig till oss. Hör av dig till någon bibeltroende församling så att du kan komma in i ett sammanhang där du kan börja växa i nåd och kunskap om sanningen. Var också frimodig och vittna om det här. Ha inte enhet i mörkret, utan när du går ut där så ser du en ny värld. En skapad värld, en fallen värld, men också en värld där frälsning är möjlig och där fullständig återupprättelse kommer att ske en dag. Vi tackar dig, Jesus, för detta underbara budskap som du ger till oss varje dag i skriften. Vi behöver inte krångla till det, vi behöver inte följa traditioner, utan din helige ande undervisar oss hela tiden. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Wow.